En podcast från Aftonbladet Ledare.
Arbetslösheten är onödig. Vi måste inte ha en reservarmé av arbetslösa för att hålla inflationen i schack. Det menar nationalekonomen Jakob Segerlind. Han har intervjuat ekonomer i USA där man för länge sedan har lämnat idén om jämviktsarbetslöshet bakom sig. Medan vi i Sverige håller fast vid att arbetslösheten är strukturell och orubblig. Vi ska intervjua och prata med Jakob Segerlind om hans nya bok Den onödiga arbetslösheten. I veckans avsnitt av Starta pressarna, en podd om ekonomi och politik från Tankesmedjan Katalys och Aftonbladets ledarsida. Idag med mig Daniel Suhonen och Max Järnek. Varmt välkommen tillbaka till vår poddstudio, Jakob Segerlind.
Tack så jättemycket.
Hur är läget?
Det är bra, det är kul att vara här på plats.
Du var med på länk förra gången, va?
Ja, precis. Från min,
nyvaken, liksom, så här, som man är i New York när vi har lunchtid här. Liksom.
Precis, min soffa i Chinatown.
jag tänker så här, du är ekonom, du är utbildad i Linköping och Lund och har även tillbringat ett år vid det alltså väldigt ansedda ekonomiuniversitetet New School i New York, eller hur?
Precis.
Och jobbade också med våran Clara Mattei, som vi har gett ut bok av.
Precis. Precis. Jag hade henne som föreläsare i lite olika kurser, så henne lärde jag känna ganska väl.
Och Max, du har skrivit förord och jobbat med den här boken. Visst är den härlig? Jag läste den nu. Det är så underbart när Katalys har blivit så stora att det finns saker som jag bara hör om. Tycker om, säger jag till vid något planeringsmöte. Och sen plötsligt finns den där. Jag behöver inte göra allting själv.
Ja, nej, men jag jobbar med den.
Du har också skrivit om arbetslösheten i Sverige ihop med Tony Johansson. Den rapporten finns också på vår hemsida. Boken heter Den onödiga arbetslösheten. Hur USA slutade oroa sig och började jobba. Vad är det för bok du skrivit? Varför heter den så?
Jo, men jag har då skrivit, den här boken handlar väldigt mycket om arbetslöshetsteori i USA och Sverige. Och det bygger på intervjuer då till stor del med de här ekonomerna som har haft en väldigt, de har deltagit väldigt aktivt i debatten om full sysselsättning i USA. Jag pratade med framförallt två ekonomiska rådgivare som heter Jared Bernstein, en av dem som var chefsrådgivare i många år åt Joe Biden. Så pratade jag med Heather Boucher också, som också jobbade på Vita huset. Hon var ansvarig för Bidens Inflation Reduction Act, som var deras stora klimatpaket. Pratade också med Dean Baker.
Vietnam jag känner igen, eller kände igen även innan den här scenen.
Ja, han har varit väldigt, väldigt, väldigt verksam, väldigt stor framförallt i USA då. Och har varit verksam i Washington DC, argumenterat för full sysselsättning sedan 90-talet. Och han argumenterade mycket med europeiska ekonomer på 90-talet, eller sent 90- och 2000-tal, och var med och fick OECD och ändra sin arbetsmarknadsposition då. Och sen så J.W. Mason, som ni också intervjuat i podden tidigare.
Och vårt amerikanska poddavsnitt.
Ja, precis. Men det kommer en till sån intervju så småningom om hans bok.
Hans nya bok, just det. Och sen så alla de här svaren då, satte de lite grann i perspektiv, så pratade jag lite grann med Susanne Spector också, som är också medverkat i podden, som pratar väldigt mycket arbetsmarknadsteori. Den här liksom idén då, varför jag ville prata med de här ekonomerna, det var för att jag liksom, det var någonting som gnagde lite grann när jag pluggade där i USA. Och när jag var där på The New School, jag läste min master, jag undervisade som seminarielärare för kandidatstudenter. Och en sak som blev jättetydlig när man rörde sig mellan de här universitetssalarna i New York och träffade andra studenter på andra universitet och allt sånt där, var att amerikanska ekonomer och svenska ekonomer, de har en väldigt olika syn på vad arbetslöshetens grundorsaker är. Och det var det här som jag ville liksom gräva vidare i, så det var därför som jag hörde av mig till de här ekonomerna för att höra lite mer hur ser ni på arbetslösheten som liksom som samhällsproblem?
Och hur skiljer sig USA från Sverige när det gäller synen på arbetslöshet?
Man kan säga att i Sverige så lägger man väldigt stor vikt vid de arbetslösas egenskaper.
Och det är deras fel.
Och kompetens. Ja, precis. Det handlar liksom, det blir väldigt mycket av arbetsmarknadsteori är i grund och botten en skuldfråga. Alltså, är det staten som inte har stimulerat ekonomin i tillräckligt stor utsträckning? Eller är det de arbetslösa som har typ valt fel utbildning kanske? Kan de inte språket? Saknar de kompetens? Alltså, man lägger väldigt mycket mer ansvar på individen. Lite beroende på vilken teori man nu man arbetar efter. Och i USA kan man säga att där lägger man huvudansvaret på staten. Det är en ekonomisk politisk fråga i mycket större utsträckning än vad det är i Sverige.
Det låter faktiskt helt bakvänt. Om man skulle fråga någon så här, hur ser man på en människa på gatan? Mm. Hur är synen på arbetslöshet och ansvaret för den i USA och Sverige? Så skulle säkert rätt många, till och med kanske politiskt aktiva, tro att den är mer kollektivistisk, mer så att säga social i Sverige och mer kapitalistisk i USA. Men det är ju helt tvärtom då. Ja, inser man när man läser den här boken.
Ja, just det här att det ses som ett politiskt problem i USA. Att då är det finansministern som inte har gjort sitt jobb om folk är arbetslösa. Men här i Sverige så är det bara att man inte har rätt arbetsmoral eller man inte vill jobba, man vill inte flytta dit jobben finns och så vidare. Så att, det är ett intressant citat i boken här som du får från, jag tror det är Jared Bernstein som säger att när han träffar skandinaviska eller europeiska ekonomer eller svenska ekonomer så säger han att de är ofta väldigt progressiva i mikroformatet. Alltså där man snackar om vilka rättigheter arbetare ska ha på jobbet och sådär. Men när det gäller makropolitiken så är de inte så progressiva. Då är de bara de ser inte den biten av ekvationen att det krävs en makroekonomisk politik som stimulerar efterfrågan för att folk ska få jobb. Man kan inte bara ha en stram finanspolitik och hoppas att alla får jobb ändå, utan den dimensionen finns inte riktigt i Sverige, eller?
Nej, men precis. Det var det som han tryckte på. Något som många ekonomer sa också, att när jag beskrev hur debatten ser ut i Sverige, att de tyckte att det påminde om hur debatten såg ut i 90-tal, eller under liksom USAs 90-tal. Liksom.
Alltså fram till Clinton typ, eller Greenspan.
På slutet av 90-talet så hade de en diskussion om som handlade om ett begrepp då som kallas för jämviktsarbetslöshet eller strukturell arbetslöshet. Och efter den debatten på 90-talet så började man att fasa ut det begreppet. Det är så att liksom, Konjunkturinstitutet i Sverige till exempel, de betraktar ju en övervägande majoritet av arbetslösheten som liksom rotad i den här kompetensbristen. Man tror att liksom 7,5% ungefär utav den här 9% som vi har i Sverige, att den är så att säga strukturell och att den är väldigt svår för ekonomiska beslutsfattare att göra någonting åt. Och det var ju någonting som de här amerikanska ekonomerna som jag pratade med hade väldigt svårt att ta till sig, för de använder inte längre begreppsapparaten.
Vad menar man med det, att den är strukturell?
Det innebär att det finns liksom, man brukar dela upp arbetslösheten i egentligen tre olika kategorier. Det är dels den friktionsarbetslösheten, och det är arbetslösa som är på väg att byta jobb. Den är en väldigt liten andel av arbetslösheten och det är inte något.
Och är det högtryck så kanske man är arbetslös i vecka eller två dagar eller från fredag till måndag, och det är inget problem.
Nej, precis.
Det kanske är mer bra ibland.
Mm. Och i lågkonjunktur så är den lite högre, men man brukar inte tänka att den är så mycket mer än 1% totalt. Sen så har vi de två andra delarna. Det är dels då den konjunkturella arbetslösheten som beror på svängningarna i ekonomin. Och det är då personer som kan jobba, som vill jobba, som har kompetens att jobba, men som inte erbjuds jobb i och med att deras arbetskraft inte efterfrågas. Sen så finns det den strukturella arbetslösheten, och det är människor som inte kommer i jobb oavsett hur mycket man stimulerar ekonomin, för att de behöver arbetsmarknadsinsatser eller liknande för att ens vara intressanta för en arbetsgivare till att börja med. Så att när man kommer ner då teoretiskt sett till den här strukturella arbetslösheten, då kommer de här personerna inte komma i arbete ändå, därför att de saknar rätt kompetens. Och då kommer de kompetenta, då, den kompetenta arbetskraften, de kommer börja buda över varandra om det här överskottet av jobb som finns. Vilket kommer leda till liksom löneinflation och få massa andra negativa effekter.
Alltså det är verkligen så här, det är en strategi kan man säga där man har gett upp om människors arbetsförmåga för väldigt stora grupper i Sverige då, eller i samhället. Jag tycker att när en sån som Reinfeldt eller andra politiker ändligen säger att vi har ingen arbetslöshet att tala om vi tittar på svenskar, liksom utbildade svenskar mitt i livet liksom. Nej, men nu består ju inte svenska folket till 100% av svenskar i medelåldern mitt i livet liksom. Utan det är ju väldigt många som har kommit till vårt land och många av dem jobbar också, vilket vi har belyst här på Katalys. Men vi har ungdomar, vi har nyutbildade, examinerade, vi har byggnadsarbetare, arkitekter, vi har en väldigt hög arbetslöshet. Och det som är problemet tycker jag i det här begreppet strukturell arbetslöshet är att man på något sätt ger upp. Och jag tycker, Max, när du och Tony skrev er stora rapport för ett år sedan ungefär om liksom vägen till full sysselsättning, då ni tog strid lite grann med det begreppet, att det är liksom en, på något sätt, ja, så kan det vara nu, men det finns liksom andra jämvikter, man kan liksom träcka ner det här. Ni pratar om högtrycksekonomi, och det kan ju sen glida över till vad som har hänt i USA de här sista 25-30 åren. Men kan du beskriva det här, din tanke om att man faktiskt, en lirare som ser helt arbetslös ut och inte kan komma i jobb, och så säger en borgerlig politiker eller en högerekonom, säger, ja, den här personen kommer aldrig jobb, så vi behöver inte göra någonting åt det.
Nej, men det är just den här idén med jämviktsarbetslöshet eller strukturell arbetslöshet, att man ser på de som är arbetslösa och så
Hopplösa fall,
de har inte tillräckligt med utbildning, de har inte till och med kompetens, eller de har dålig arbetsmoral, eller kan inte språket. Och så utgår man från att de inte kan få jobb. Men hur attraktiva de är för arbetsgivare beror ju helt på vilken konjunktur det är. Om det är företag som har svårt att liksom både gå runt och få svårt att sälja allt de tillverkar som det är. De behöver inte anställa oavsett hur pass högt utbildad någon är. Men om konjunkturen förbättras, om det blir mer köpkraft, då måste de, och de inte hinner producera tillräckligt mycket för att gå runt. Eller liksom, för det finns massa kunder som de måste skicka iväg för att de inte kan uppfylla alla behov. Då måste de ju anställa fler, och då kommer de vända sig till den här gruppen som är lite mindre utbildad, har lite lägre kompetens, och rikta sig mot dem istället. Och de kommer också behöva göra det bara för att få en kandidat, så måste de sänka kraven på ansökningarna. Nu är det så att företagen måste sätta jättehöga krav på utbildning bara för att inte översköljas av ansökningar. Så de säger att man måste ha en masterexamen, även om det kanske går lika bra.
Nej, med direkt kandidat, körkort liksom.
Ja, men typ. Så det är ett sätt för dem att sålla. Och de kommer alltid, arbetsgivare kommer alltid liksom sätta sig lite högre och säga att det finns, att det är brist på rätt kompetens, för att de alltid lägger sig lite högt för att kunna sålla bättre i någon de anställer. Så att hur lönsam någon person är beror inte bara på deras inneboende egenskaper, utan det beror ju på hur ser konjunkturen ut, hur mycket försäljning går vi miste om genom att inte anställa någon? Och när man går miste om försäljning så måste man ju anställa någon och kanske lära upp den på jobbet och hoppas att den kan lära sig de här dataprogrammen på jobbet eller lära sig svenska på jobbet, det som behövs. Så att, man vet ju aldrig riktigt vilken arbetslöshet det är förrän man verkligen testar och försöker stimulera ekonomin. Det är först då man ser vilka som aldrig någonsin kan komma i jobb och vilka som bara inte hade fått möjligheten att komma jobb för att det inte fanns tillräckligt med jobb. Och det jag känner i Sverige är att vi aldrig riktigt testar den här gränsen och ser hur lågt kan vi gå.
Nej, alltså man säger precis så här, nej, men det kommer finnas till slut en liten grupp som kanske är några procent, 2-3% som kanske inte kan komma jobb. Det kan ju vara så. Eller de kommer kräva enorma insatser, nästan bättre att de inte, liksom så. Men vi närmar oss inte den gränsen, utan vi bara... Eftersom det är lite grann nästan extremistiskt, vi kan inte komma till en punkt där exakt alla jobbar, då skiter vi det. Vi gör ingenting för att kanske 2-4% fler av arbetskraften skulle komma i arbete. Men Jakob, det här har man besegrat i USA. Man hade den här bilden vi hade i Sverige i stort sett då, för 30 år sedan, och idag har man lämnat den. Och du berättade i din bok lite grann, det har varit en resa nästan där verkligheten har dödat teorier och spöken på något sätt. Kan du inte berätta lite grann om det? För det har varit liksom nästan som att verkligheten vann över teorin.
Ja, men absolut. Det var ju väldigt intressant att komma till USA 2023 till att börja med. För det var den starkaste arbetsmarknaden som de haft på 50 år. Och det kändes liksom när man rörde sig i samhället. Framförallt då i och med att som student så har man känner många som går ut i arbetslivet. Och man märker hur enkelt det är, liksom, att hur sömlöst man glider in i arbete. Till skillnad från vad jag ser här i Sverige, mina kamrater som slutar plugga och letar jobb i många månader innan man hittar något kvalificerat jobb. Men det här är någonting som har pågått under väldigt lång tid. Det har inte alltid varit så här i USA. Utan det här är liksom en resa som de har gjort de senaste 30 åren. Så att mot slutet utav 90-talet så var det centralbanken helt enkelt som fattade beslut. att de skulle lägga de här uppskattningarna utav den strukturella arbetslösheten åt sidan. Och sen så bestämde man sig för att bara stimulera ekonomin. Och sen så skulle man avvakta.
Sänka räntan alltså.
Man sänkte räntan. Och ökade efterfrågan då. Och expanderade ekonomin. Och så ville man se då, hur mycket kan vi expandera ekonomin? Hur många kan vi få i arbete innan det att inflationen tar fart och folk börjar buda över varandra? Så då började man sänka räntan successivt och så föll arbetslösheten ner till drygt 5%. Och då var det många ekonomer som varnade.
Hur kommer inflationen?
Väldigt många också så progressiva, som har liksom progressiva ekonomer som var väldigt inflytelserika då och sen senare. Janet Yellen, Paul Krugman, om någon liksom, folk är bekanta med dem. Men de varnade för att nu börjar arbetslösheten.
Yellen var finansminister under Biden.
Och centralbankschef.
Och riksbankschef innan.
Ja.
Mm. Och precis. Och Krugman har fått Nobelpriset det så kallade Nobelpriset i ekonomi.
Mm, precis.
10 år sedan typ.
Och de varnade då på 90-talet för att nu börjar arbetsmarknaden bli lite för stark. Nu måste centralbanken höja räntan. Men centralbankschefen Alan Greenspan bestämde sig för att han såg ingen inflation, så han bara avvaktade och så lät han det ticka på. Och så föll den från 5% ner till 4,5%, ner till 4%. Ett kort tag var den nere under 4% utan att man såg skymten av inflation i USA. Och det här gav ju liksom ett helt nytt empiriskt underlag för de här ekonomerna som väldigt länge hade argumenterat för att det fanns outnyttjade resurser i den amerikanska ekonomin. Så att det liksom, kan man säga, la om hela det politiska samtalet kring arbetslösheten i USA. Och sen så satte det tonen för andra väldigt centrala politiska händelser framöver. Alltså finanskrisen och pandemiåren till exempel.
Om man stannar där, om man bara liksom så här, för den som kanske inte har koll på all arbetsmarknadsstatistik löpande i hela världen, liksom, hur är arbetslösheten idag i USA? Och hur liksom, och i Sverige är det ju 8,5-9%, väldigt högt, även historiskt. Hur är den i USA? Och hur har den varit de sista åren under Joe Biden och Trump nu?
Ja, man kan ju börja med att säga att det är väldigt, väldigt, väldigt svårt att jämföra arbetslöshetssiffror mellan länder, framförallt USA och Sverige som är så himla olika. Men det man kan säga då är att USA har länge haft en trend utav fallande arbetslöshet, medan vi i Sverige snarare liksom har den bara tickat uppåt. Och så på 90-talet då så hade man en arbetslöshet som låg på omkring 6%, 7% där någonstans. Och sen så har den gått lite upp och ner liksom under de olika finanskriserna. Under stora finanskrisen så var den uppe på omkring 9-10%. Men sen så efter finanskrisen så började man stimulera ekonomin lite smått, inte lika mycket som man hade behövt, men ändå lite grann mer än vad man gjorde i Europa. Arbetslösheten började då sjunka fram till 2019 och då var man nere på 3,5%.
Det är där man ska ligga.
Ja visst.
Alltså det är rimliga siffror. Ja. Det är Sverige på 70-talet, 60-talet.
Mm.
Liksom 2,5-3,5%.
Mm. Sen kan man ju inte jämföra rakt av. Men det är intressant som du säger just att de har haft en fallande arbetslöshet och faktiskt lärt sig av det. Det är väldigt uppmuntrande tycker jag att ekonomer tittar på verkligheten och ser vad som händer. Och sen så ändrar de uppfattning. Det är väldigt positivt att det kan ske.
Nej, men det som är så kul också i din bok och liksom så när vi har snackat också runt boken liksom här på Katalys, det är att då kanske det kommer så här vän av ordning, nyliberal ekonom av ordning kommer. För det som egentligen den här amerikanska berättelsen, den amerikanska, alltså, för det första, USA är ju inte någon liten så här kungadöme i utkanten av Frankrike på gränsen till Monaco som har 400 invånare och där man har lyckats med något omöjligt så humlan kunde flyga, utan det är världens största ekonomi, det är kapitalismens liksom Mecka, det är liksom högerregeringar, det är vänsterregeringar, det spelar ingen roll vem som styr, utan, och de här Alan Greenspan är ju liksom en borgerlig ekonom, det är ingen marxist, liksom, det är inte Roosevelt liksom, utan det är liksom högerekonomer som bara upptäckt att fan, vi kan skruva upp det här, vi kan skruva upp tillväxten och ner arbetslösheten, och det funkar, den dag det blir inflation, då kanske vi skruvar på ett annat sätt, men vi kör och kör och kör, och så har det bara funkat i 20 år liksom. Och de har ju en tredjedel, hälften eller en tredjedel av vår arbetslöshet liksom. Så att det är en oerhörd skillnad och man kan inte jämföra rakt av. Men det är ändå som du säger, någonting sjunker och halveras och någonting stiger och dubbleras. De storleksordningarna kan man ändå liksom ändå jämföra. Och för den då som säger, om det där skulle aldrig funka i Sverige, då har ju du ett väldigt intressant exempel med att det faktiskt har funkat i Sverige. Fast inte hela Sverige.
Mm, nej men precis. För vi har ju också erfarenheter som vi inte har lärt oss av i samma utsträckning som amerikanska ekonomer har då. Man kollar till exempel i norra Sverige, i Norrbotten och Västerbotten. Så det, efter finanskrisen så var det den regionen med högst arbetslöshet.
Det var även på 90-talet. Alltså, ja. Från alltså, egentligen 90-talet har det varit liksom norr om Dalälven, industridöd, bruksdöd. Ja. Alltså arbetslösheten har varit hög i Norrland.
Ja.
Alltså, det har ju varit liksom berättelsen.
Och det har funnits också, jag menar, alltså, det har funnits en bild också av den här liksom, arbetskraften som att alltså, de har fel, de är inte utbildade och de bara sitter hemma på soffan och vi kommer aldrig kunna få ut dem här i arbete. Men det som hände efter finanskrisen var att liksom, de gröna investeringarna successivt började ta fart. Det blev också en jättestor efterfrågan på svenska råvaror. Och då, det blir en jättestor efterfrågeschock. Och det som hände då var att arbetslösheten sjönk till de lägsta nivåerna i Sverige. Alltså man närmade sig full sysselsättning i de här regionerna.
Och under många perioder har det varit lägre arbetslöshet i Norrlands inland liksom, än i Stockholm.
Ja, ja.
Alltså det, och det är det väl fortfarande, är väl så?
Ja, så är det fortfarande. Och det som krävdes då var ju bara, det var liksom inte så att de saknade kompetens, utan det saknades vilja att anställa de här människorna. Mm. Så när man väl injicerade liksom pengar in i de här regionerna, då kom de här personerna väldigt snabbt i arbete.
Mm.
Och det är också liksom en konsekvens av att, ja men som du nämnde tidigare, att arbetsgivare är mer villiga att investera också i att utbilda sin arbetskraft. De sitter inte bara på händerna och väntar på att rätt person ska komma förbi. Om man har ett väldigt högt tryck i ekonomin. Utan då blir det väldigt viktigt. Man vill inte bli av med. Man vill inte gå miste om den här alternativkostnaden. Man vill inte säga nej till en kund bara för att liksom, du inte hade folk på golvet just då.
Mm.
Och då ser man till att man utbildar de som kommer. Och sen så får de jobb liksom.
Mm.
Så det funkade i Norrland, det funkade i USA. Det funkade i Sverige fram till 1990.
Mm.
Alltså om vi vill liksom bara lägga in. Det går att sätta folk i arbete genom högtrycksekonomi. Vad säger du Max? Det här är liksom din. Det känns som du skulle kunna gilla den här boken. Nej, men det här är ju din teori. Alltså, det är, du är ju en anhängare av det här tänkandet.
Ja, alltså jag har gjort samma observation som Jakob här. Jag tittat på USA också och sett att de har den här helt andra diskursen om arbetslöshet där man ser det just som finanspolitikens roll. Och du nämnde Janet Yellen som då på 90-talet varnade för att arbetslösheten kunde bli för låg och det skulle skapa en inflationsspiral. Och sen så ändrar hon sig och vill själv föra en ganska expansiv penningpolitik. Och jag läste någonting hon skrev för några år sedan om att när man har en högtrycksekonomi så blir det blir mer köpkraft. Så på ett sätt kan man tänka att det skulle bli högre inflationstryck. Men då får man också högre produktivitetsutveckling. När man får mer efterfrågan så behöver företagen investera i nya maskiner, nya anläggningar.
Så spara pengar, för det är brist på arbetskraft, det är dyrt med arbetskraft.
Precis, när det blir dyrt på arbetskraft så investerar man i maskiner. När man behöver expandera så köper man de nyaste modellerna. Och man skalar upp sin verksamhet och får man skalfördelar. Så att ekonomin blir också mer produktiv när man har högre efterfrågan. Och det i sig sänker inflationen, att man producerar mer för samma dollar som man gjorde förut. Så att om hon kan ändra sig så tror jag också att vi här i Sverige skulle kunna göra det. För det är också så att det är inte så att den här idén om jämviktsarbetslöshet sitter så, den är liksom djupt rotad i Sverige, men det är inte så att någon riktigt, vad jag upplever, brinner för den och känner att det är så här det är, utan min känsla är, som också framgår av boken här, att det är mest någonting som sitter i väggarna som man har vant sig vid på 90-talet, för att man aldrig har diskuterat de här frågorna, utan att man bara utgår från att jämviktsarbetslösheten är 7,5%, och det var den förra året, så det är den där detta året också. Och ingen vet egentligen om det stämmer, eller ingen kan kolla om det stämmer, men man bara utgår från det. Sen så rullar det på. Och
sen blir det 7,5%, för man gör inga investeringar eftersom den är 7,5%.
Ja, så blir det också ju, att den här jämviktsarbetslösheten påverkar budgeten. Att man bestämmer hur stor statsbudgeten ska vara utifrån hur hög den så kallade jämviktsarbetslösheten är. Om man anser att den är hög, så finns det bara väldigt litet utrymme att stimulera ekonomin. Ja, men då kan vi bara spendera några miljarder, för annars kommer de här människorna då kommer vi drabbas av inflation, för att de här människorna kan inte sättas i arbete ändå. Så då blir det en ganska liten budget som sen bekräftar den här höga siffran att 7,5% inte går att anställa, för att de inte kommer i arbete när man har en sån stram budget. Så att det känns som att vi har hamnat i en sorts dålig spiral här i Sverige när vi aldrig riktigt utmanar den här frågan och aldrig riktigt tar tag i saken och försöker göra någonting åt arbetslösheten. Vad beror det på, tror du? För du har ändå försökt liksom luska lite det här med hur man bestämmer jämviktsarbetslösheten och vem som gör de här beräkningarna och hur de kommer fram till det och sådär.
Ja, en sak som jag utforskar lite grann i boken är liksom de olika ekonomisk-politiska institutionerna liksom i Sverige och i USA. Och en stor skillnad är ju att i USA så finns det ett arv från medborgarrättsrörelsen där man har skrivit in maximal sysselsättning som ett överordnat prioriterat mål.
Och det har... Även för deras Federal Reserve och Riksbank.
Precis, till och med deras centralbank ska prioritera prisstabilitet, man kallar för det dubbla mandatet. Man har prisstabilitet och maximal sysselsättning sida vid sida.
Det här är ju ren Meidner, det här är Sverige under socialdemokratin fram till 1990. Det här är liksom det som var S-politiken i Sverige fram till 1990. Att alla skulle ha ett jobb och sen skulle man ha så låg inflation som möjligt.
Mm. Och det gör ju väldigt mycket också när man skriver ut det här, för då finns det ju, när man verbaliserar det här liksom målet, så blir det också en mer prioriterad fråga på myndigheterna. Alltså då tillsätter man också större utredningsresurser för de här ändamålen.
Mm.
Och det är någonting som man inte riktigt har incitamenten idag att göra på varken Riksbanken eller Finansdepartementet eller Konjunkturinstitutet. Och då är det väldigt lätt att man fastnar i prisstabiliteten. Det är det som man ägnar mest resurser åt att analysera. Och sen så faller arbetsmarknaden bort lite grann. Och det är nog någonting som är en av mina liksom policyförslag som jag tar fram i boken.
Att Riksbanken också ska ha ett arbetslöshetsmål.
Precis, och man ska synliggöra de här konflikten ibland mellan inflationsmålet och maximal sysselsättning. Och har man träffat rätt liksom? Man kan ju strama åt ekonomin väldigt mycket och uppnå prisstabilitetsmålet.
Mm, men helt död ekonomi. Liksom.
Ja, men precis. Och då har man tagit för liten risk där. Det är ju så diskussionen brukar gå i USA.
Mm.
Då frågar man, är det här ändamålsenligt? Betalar vi ett för högt pris just nu? Eller kan vi ta risken och stimulera lite grann?
Mm.
Men den diskussionen förs inte riktigt i Sverige på samma sätt.
Alltså man kan ju tänka sig att den hade behövts nu under de här senaste åren när Riksbanken höjde räntan 2022 och 2023. Väldigt högt att Riksbanken höjer räntan lika mycket som ECB, trots att svenska hushåll har mycket högre skulder och har mycket kortare löptid på sina lån. Att man har de flesta obundna lån gör ju att Sverige är väldigt räntekänsligt, så att en åtstramning som är lika stor som resten av EU blir mycket, mycket större i Sverige just därför. Och där hade man kunnat ta en diskussion. Är det verkligen proportionerligt att Riksbanken höjer räntan så här mycket? Ska vi strama åt väldigt mycket mer? Ska vi strama åt dubbelt så mycket i Sverige som resten av Europa? Vad händer då med arbetslösheten? Den diskussionen har man ju inte riktigt fört. Och även om den förs, så är det ingen som riktigt håller Riksbanken ansvarig för det i Sverige. För att det finns liksom inte de har inte det målet.
Jag tänker så här, det som är så jävla frigörande med den här boken, dels i tänkandet har vi haft här på Katalys länge, och jag tänker att det saknas en politisk diskussion även på vänstersidan om att, jag menar, det var ju kärnan i liksom, den arbetarrörelsen som vann valet 1932, Ernst Wigforss, där har vi råd att arbeta, svaret var ja naturligtvis då, men högern sa nej. Det är ju någonstans att det är ett politiskt åtagande, det är kärnan i också keynesianismen, liksom. Att man ska politiskt har man ett ansvar för att ha så hög sysselsättning som möjligt, liksom. Och du, ja, det var du som skrev den, men jag fick skriva under den tillsammans med dig, den här liksom artikeln som du har, att liksom, man har rätt till ett arbete, det står i vår regeringsform, alltså vår grundlag, att det åvilar samhället att se till att alla har ett arbete. Varför är det så stekt? Jag tycker också att ibland i fackföreningsrörelsen, det är som att den här, man är rädd nästan för att göra det som skulle krävas för att skapa full sysselsättning, högtidsekonomi. Men jag menar, gör man det smart, då skulle man ju få bygga saker,
få bättre omvårdnad i välfärden, bygga järnvägar, energisystem, bostäder där det saknas bostäder. Alltså, om man gör smart investeringar och skapar det här högtrycket, och varför är man så jävla rädd för att det här visionen om att sätta människor i arbete? Jag ser att väldigt, väldigt många andra problem i förlängningen av arbetslösheten, de är enorma.
Mm.
Så att alltså, det pris vi betalar för de här 30 åren av väldigt hög arbetslöshet, det är ju ett otroligt högt pris. Medan det andra priset, att vi skulle kunna röra oss ner mot fullare sysselsättning, så till slut kanske man får hantera ett inflationsproblem.
Mm.
Men låt oss prova det då.
Ja, och det är också så att vi har ju en koordinerad lönebildning i Sverige som gör att de här problemen, som inte ens anses vara något problem i USA längre, att arbetslösheten kan skapa inflation, de är ju ännu mindre i Sverige.
Ja, ja.
Alltså, för här har vi ju ordnat det ju så att facken inte budar över varandra och sätter igång en löneprisbroll.
Allt den är superreglerad.
Den är extremt reglerad och centraliserad i Sverige och gjord just för att undvika att inflationen tar fart för att arbetslösheten blir så låg. Så att det finns ju större anledning för oss att föra den expansiva politiken än i USA. Sen så kan man invända då att Sverige är en liten öppen ekonomi, och om vi stimulerar ekonomin så kommer mycket av det läcka ut i import. Men det är ju i så fall ett argument för att vi borde stimulera ännu mer än i USA, kan man ju säga. Eller så kan vi också säga att vi i Sverige, vi har ett handelsöverskott, vi har haft det väldigt länge. Vad får vi ut av det? Det finns inget egenvärde i att ha ett handelsöverskott, att vi exporterar mer än vad vi importerar. Varför importerar vi inte bara lika mycket som vi exporterar, så att vi lever
i balans?
I balans, precis. Och dessutom inte skapar problem i andra länder genom att ha en obalanserad världshandel. Så att,
alltså Kongo under den belgiska kungen hade ett oerhört fint handelsöverskott. De hade oerhört hög export.
Ja.
Allting av värde gick ur landet. Ingenting stannade i landet.
Mm.
Alltså, ibland skulle man nästan behöva ha en, sån här, liksom, en del av de här sakerna som låter vi har en oerhört exportdriven ekonomi. Ja, det är för att vi själva inte råder efterfråga. Vi exporterar stål till andra länder som bygger saker.
Ja.
Och betong och cement till andra länder som bygger saker. Vi kanske borde bygga lite själva också. Då skulle eventuellt vi få saker som fungerar i vårt land.
Vi bygger mycket fängelser i Sverige.
Nu bygger vi fängelser och snart bygger privata aktörer fängelser. Nej, men vad tänker du? Hur ska vi få det här på banan, den här debatten? För jag menar, nu har vi ett val. Just nu ser det ut som att, vi glömde säga det, du jobbar ju sedan några månader tillbaka och över valet kanske. För Socialdemokraterna, du har ett förflutet i S-studenter, liksom, som ibland betecknas som mitt ungdomsförbund. Men liksom, du liksom jobbar där nu i valet, men det finns ju häng nu på, det finns ju prognoser, det finns ju liksom mycket opinionsmätningar som att just nu ser det ju nästan ut som att det skulle kunna bli en rödgrön majoritet, SVMP. Och då finns det ju liksom verkligen möjligheter att köra om till vänster i den ekonomiska politiken. Hur ser du möjligheterna, liksom det här att man skulle kunna få en, jag menar att säga första dagen regeringen har bildats, finansminister Damberg, om det nu är han som är det, att vi har liksom ett ekonomiskt krisläge, vi har en arbetslöshet och en klimatkris, vi måste expandera ekonomin, vi måste köra på nu, vi kommer liksom göra allt för att sätta alla i arbete. Ser du ett sånt scenario framför dig? Är det möjligt? Är det önskvärt?
Ja, det är väl det som jag liksom argumenterar för, är att det är fullt möjligt. Och
vågar du säga att du också tycker att det är önskvärt?
Ja, det är också mycket önskvärt. Jag tror att alltså man känner verkligen av arbetslösheten, även om man inte är liksom direkt drabbad. Sen så, vi har haft seminarium här, vi har diskuterat att väldigt mycket av budgetprocessen bygger på det här antagandet om att vi har en strukturell arbetslöshet på 7,5%.
Det är absurt högt.
Jag ringde ju runt till lite så, vi har pratat med lite så experter på Finansdepartementet, och så har jag frågat om vad, jag har frågat efter känslighetsanalyser. Vad hade hänt ifall man reviderade?
Skruvat de här prognoserna.
Vad tänk om ni har fel? Tänk om den är en procentenhet lägre kanske. Som man liksom, det visade sig i USA att man hade fel och man har funnit, det finns mycket forskningsartiklar också som finner så stora felmarginaler på 2-3 procentenheter. Så då frågade jag om de har några sådana uppskattningar. Vad hade det fått för effekt på liksom reformutrymme och budgetutrymme? Och då sa de att de gör inga sådana känslighetsanalyser. Så det är ingen som riktigt in på de myndigheterna som riktigt vet hur mycket budgetutrymme vi faktiskt har i Sverige om vi förutsätter att arbetslösheten på lång sikt faktiskt kan vara lägre än, än vad vi förutsätter att den är.
Ja, det här förstår jag inte, för att det borde vara ganska enkelt att kolla egentligen.
Man skruvar i variablerna i ett Excel-dokument.
Ja, alltså för det här med hur mycket staten spenderar, det bestäms ju av hur långt är vi från så kallad potentiell BNP, hur långt under det ligger vi. Och det här gapet, produktionsgapet, bestäms ju till stor del av just arbetslösheten. Och om man då antar att en större budget kan få ner arbetslösheten utan att inflationen tar fart, då får man ju en större reformutrymme. Då är man längre från det här, då är produktionsgapet större, då är man längre från att slå i taket på ekonomin. Så då borde det finnas fler miljarder att jobba med om man antar att jämviktsarbetslösheten är låg. Och hålla sig inom det finanspolitiska ramverket också, bara man ändrar den lilla variabeln.
Men det här är otroligt, alltså det är som att, alltså jag skrev ner på baksidan här, nästa rapport från Katrin, så ett keynesianskt förslag. Alltså, säg att man skulle ta de här, man gör en rapport där man helt enkelt bara visar, det är att man ponerar att man på 4-8 år gör så här, att man helt enkelt gör en ekonomisk politik där man använder hela EUs, man kan inte gå över det som är, alltså över 3% underskott om man behöver. Man gör nödvändiga investeringar, man kan följa Arenas plan då för vad som behöver göras. Och så lånar man till detta, man skapar högtrycksekonomi med smarta investeringar naturligtvis ihop i näringslivet och så. Och så räknar man på att man kan skruva de här variablerna, att den potentiella, att det är att man kan få ner arbetslösheten till 3% om man maxar.
Mm.
Naturligtvis med vissa utbildningsinsatser och så, men så att den kan bli 3 istället för 7,5%. Och att man liksom, då har man ett enormt resurs, alltså då har vi 4-5% arbetslöshet som vi kan liksom, arbetskraft som vi kan använda, kasta in i produktionen, både privat och offentligt. Och då skulle det ge effekt då på dels alltså skatteintäkter som alltså går från bidrag då, ersättningar till arbetslösa och socialbidragstagare till liksom skatteintäkter i kommunerna som kan anställa i offentlig sektor. Och sen skulle de här personerna få köpkraft som går ut i produktionen. Och sen skulle man helt enkelt kunna då på en annan statsbudget liksom ram bara, den kan användas då till ytterligare expansion.
Mm.
Och sen till slut så har ju vi blivit rikare som nation.
Mm.
Alltså dynamiska effekter snackar man på 80-talet. Ska man inte kunna ha liksom en socialistiska effekter av full sysselsättning? Alltså skulle det inte vara möjligt att göra en sån rapport?
Det skulle det säkert fullt kunna
möjligt.
Vara. Ja.
Ja,
allt är möjligt här inne.
På oss, alltså.
Den här studion är allt möjligt.
Ja. Nej, men det skulle väl vara precis som att man från näringslivet kan säga liksom att om vi går med i det här handelsavtalet så får vi 3% högre BNP över 10 år, och om vi gör så här så förlorar vi så mycket och kortar arbetstiden så blir vi 500 miljarder fattigare.
Mm.
Alltså de här beräkningarna är ju någon sorts approximation, ganska grova tal. Men det skulle alltså, om man skulle sänka arbetslösheten kraftigt genom statliga investeringar, då skulle man ju också ändra de här nyckeltalen.
Ja, visst. Och det är också så att det är inte bara de här få procenten öppen arbetslöshet, utan det döljer mycket, mycket större undersysselsättning i samhället. Man läser ofta om att äldre diskriminerade på arbetsmarknaden. Det hänger ihop med att vi har så himla svag arbetsmarknad, så nedkyld arbetsmarknad, stram finanspolitik. Det är ju att arbetsgivare kan välja och vraka, de kan välja bort äldre för att de vet att de har så hög lön, eller de kommer snart gå i pension då, vi satsar på någon medelålders istället. Bara rena fördomar.
Med PhD som kan bli truckförare, liksom. Alltså nästan doktorand kan bli truckförare. Liksom.
Ja, men om man har ett högre efterfrågeläge så kommer ju även de som nu kanske bara går i pension några år tidigare och inte riktigt syns i arbetslöshetsstatistiken, alla de kommer ju komma in i arbetskraften också om man har en högtrycksekonomi och arbetsgivare försöker hålla kvar folk i arbetslivet istället för att putta ut dem i pension. Och samma sak med yngre, det är väldigt svårt för unga att komma in. Det är också en konsekvens av att det finns för få jobb helt enkelt. Och detsamma med invandrare, minoriteter, funktionshindrade.
Typ alla.
Och särskilt just, och det är väldigt tydligt i den amerikanska debatten bland progressiva, att ska man få in minoriteter på arbetsmarknaden, då måste man verkligen blåsa på. Då måste man föra en expansiv finanspolitik. Det är då den svarta, alltså arbetslösheten för svarta, den sjönk ju nu under Joe Bidens stimulativa period. Så sjönk den till det lägsta sedan 60-talet. Och det är bara just under de här episoderna av högt tryck som man får in folk som annars står utanför på arbetsmarknaden. Så det är viktigt ur ett rättvise perspektiv på det sättet.
Och på det sättet kanske det här också liknar kanske Sverige. Vi har inte den typen av liksom, vi har inte exakt samma struktur, men där vi är också ett land med ganska stor, så att säga, i vårt fall invandrarbefolkning. I USA liksom, då har man kanske bott där i generationer, men det är ändå liksom att man har det här minoritetsgrupper som är förtryckta liksom av majoritetssamhället på något sätt. att vi kanske också skulle behöva liksom den här typen av ekonomisk stimulans. Men Jakob, alltså, ser du liksom så här, hur ska vi göra för att få den här frågan på agenda? Nu kommer du med din bok. Alltså, en sak som jag tänker på när jag läste din bok, det var att det fanns några ganska kryddiga citat av de här ekonomerna om europeiska ekonomer och svenska ekonomer. Liksom, de är inte kanske experter på svenska ekonomer, men när du berättar om, när de fick höra din take på svenska ekonomer, då är det ganska kryddiga citat. De är inte så imponerade över vårt, liksom, vårt pre-keynesianska tänkande. Liksom.
Nej.
Proto-keynesianer liksom.
Nej, och jag menar, ska man lyfta den här frågan på agendan så borde givetvis alla läsa min bok. Det är ett bra första steg.
På Verbals hemsida och Katalys hemsida hittar ni den.
Men det är ju helt sant som du säger att det är många som slås av att många europeiska ekonomer är väldigt icke-keynesianska. Och att de upplever, liksom, och de är väl visserligen liksom, de är ganska seniora, de här ekonomerna som jag har pratat med. De var som mest aktiva på 2000-talet. Men deras upplevelse då var ju att de lite grann pratade över huvudet på många europeiska ekonomer som de debatterade med. Även fast man hade vissa framgångar. Det finns, ja, men det, en grej som de pratade väldigt mycket om var deras upplevelser av att liksom åka på OECD-konferenser. För de kom med ett ganska nyliberalt program på 90-talet om hur man skulle avreglera arbetsmarknaden och allt sånt där. Och sen så...
Och det har vi kört på med sen dess.
Ja, och det har vi, kan man säga, man har kört på med sen dess. Men sen så kom de amerikanska ekonomerna och så gick man igenom de här regressionerna och sen så sa man att så här, men det här är väldigt svaga resultat som ni har här. Det här är rent empiriskt så håller det inte så tätt för närmare granskning. Och sen så började OECD jobba vidare med det där och det slutade med att man reviderade det där 2006 och man hade en mer man har haft en mer inkluderande liksom arbetsmarknadspolicy sen dess.
Och det var det här gamla mindsetet från egentligen Friedmanska liksom att det var liksom A-kassan skulle vara låg, alltså enligt OECD, det gamla OECD-tänket var liksom väldigt nyliberalt, högerinriktat liksom, det skulle vara låg A-kassa, det skulle vara, man skulle stimulera rörlighet på arbetsmarknaden, det skulle vara liksom i princip liksom, ja, men normpolitik liksom, Riksbanken skulle ta ansvar för liksom räntan och så skulle politikerna ta bort händerna och sen har man liksom ändrat, man är mycket mer till vänster om man ska liksom förenkla väldigt mycket än den svenska debatten, till och med i socialdemokratin i Sverige känns som.
Deras paroll är, det finns, eller alla vägar, eller många vägar leder till Rom, är deras, OECDs paroll idag på arbetsmarknadsområdet. Så de menar att man kan ha hög A-kassa, man kan ha starka socialförsäkringssystem, stark arbetsrätt och fortfarande uppnå full sysselsättning.
Ja, det är väl snarare så att den försämrade A-kassan i Sverige har också lett till högre arbetslöshet eftersom det inte jämnar ut konjunktursvängningar lika väl. Alltså om man en hög och bra och stark A-kassa så kan ju folk fortsätta spendera även om de förlorar jobbet. Och om de många förlorar jobbet på samma gång så får man inte den här totala nedgången som vi haft nu under de här 3 åren att konsumtionen går ner, utan då hålls den uppe och då hålls ekonomin igång och då behöver inte företag avskeda eller avstå från att anställa. Så att, jag skulle säga tvärtom att en stark A-kassa är ju en del av botemedlet mot arbetslöshet. Om man inte har den här moralistiska synen som dominerar nu idag, att folk helst av allt bara vill lägga hemma och lata sig och ingen vill egentligen jobba och det är bara man liksom piskar dem.
Har de här människorna inte träffat människor? Alltså, jag menar, det är usla villkor att vara, jag menar, det är usel A-kassa. Om man är liksom en så att säga metallarbetare, byggnadsarbetare, då har man ganska okej kanske A-kassa nu då första 100 dagarna. Om man har visst varit med i facket och A-kassa och allting sådär. Och haft en ganska hygglig arbetarlön ungefär. Sen är det mycket sämre A-kassa. Otroligt dålig A-kassa. Direkt och det sänks i flera steg liksom. Så det är en oerhört dålig A-kassa. Och sen har man grupper då som har andra ersättningssystem. Typ ja, men sjukersättning och sen liksom sociala bidrag då som kallas försörjningsstöd. Det är ju usla nivåer. Alltså det går inte att leva på. Det finns ju ingen människa som skulle kunna jobba som vill ha det där skiten. Det är liksom, när man lever någon byt att det liksom är...
Det är otroligt liksom, svårt att få också, även om man är sjuk och har läkarintyg och allting.
Du måste nästan jobba för att få socialbidrag.
Det är ett heltidsjobb i sig.
Ja, men det är verkligen så här. Vi lever någon myt om att vi liksom har så bra, generösa, alldeles för generösa trygghetssystem. Det är ju inte sant. Utan det har ju urholkats i 90-talet. Och då, när vi hade det, då hade vi... hör och häpna, full sysselsättning. Vi hade liksom 2,5% arbetslöshet när vi hade i praktiken 100% A-kassa, 100% sjukersättning och så vidare, ingen karensdag. Så det är liksom,
hela den nyliberala grejen, det funkar inte med verkligheten. Det är liksom, det är trycket i ekonomin som är första grejen för att skapa full sysselsättning, eller hur?
Ja, så är det ju. Sen så finns det ju någon invändning här om att vi i Sverige, vi har aldrig varit så keynesianska egentligen, utan det var kanske på 30-talet, men sen så under efterkrigstiden så handlade det väldigt mycket om att ha en stram finanspolitik och att allting bara handlade om arbetsmarknadspolitiken. Och till viss del var det väl så, men det handlade väldigt mycket om att på den tiden investerade företagen extremt mycket. Det var extremt stora investeringar under efterkrigstiden, och på den tiden var det även så att en investering i tillverkningsindustrin gav väldigt många fler jobb än vad det gör idag. Så vi kan inte bedöma dagens läge från hur det såg ut då, utan vi måste, om vi ska få igång hjulen nu och få ner arbetslösheten, så måste vi stimulera ekonomin på ett eller annat sätt.
Sen måste man ändå säga det att även om det kanske stämmer liksom i någon mening så här investeringsnivåer, men herregud, och det är en debatt som Tony Johansson och jag har haft nu med Lars Jonung och sådär i flera led, och nu även Fredrik Segerfeldt på Timbro, liksom det här att Sverige, liksom socialdemokratin förstörde Sveriges ekonomi. Och de här siffrorna du nämner nu, ja, man kan säkert se det så på något sätt relativt andra mått och så. Men jag menar hela utbyggnaden av offentlig sektor med förskolor och skolor och sjukhus och vårdcentraler och liksom infrastruktur och busshållplatser som inte fanns tidigare. Jag spelar ingen roll. Det spelar liksom ingen roll vad siffrorna säger, för det var en extrem utbyggnad under, liksom, under 50 års tid. Och ta bostadspolitiken när man från de 30-40-talet och inte minst miljonprogrammet och så, en enorm bostadspolitik liksom, som är många procent av BNP. Så att liksom, även om man skulle kunna komma fram till att ja, det var inte så mycket sämre då. Nej, men man gjorde stora investeringar och arbetslösheten var i princip obefintlig och vi hade extremt hög tillväxt. Så att vem som spenderar, om det är staten eller om det är privat sektor, spelar egentligen ingen roll. Och husen som den offentliga sektorn beställer i allmännyttan i miljonprogrammet, de byggs ju till slut av privata aktörer. Så att var de där summorna hamnar någonstans kanske inte är så viktigt. Någon måste investera, någon måste ta kostnaden för att sänka arbetslösheten. Och det rimliga, idag tar de arbetslösa det.
Och det som du säger i boken här också, att det handlar också om hur det här har skiftat, ansvaret har skiftat, vem bär ansvaret för arbetslösheten, vem är skyldig. Att jag har kantrat över så långt att det är nu i Sverige att det handlar om, man skyller på de som är arbetslösa själva, det är de som har för dålig kompetens. Att man inte skiftar ansvaret till de som faktiskt kan avhjälpa problemet, nämligen finanspolitiken och, eller Riksbanken då delvis.
Ja, men det är verkligen, det har blivit i någon mån en avpolitiserad fråga när man har lagt över fokus på om man har rätt utbildning eller inte. Och det tror jag också är, ja, men det pratas, när man pratar om arbetslöshet också så börjar man lite grann i fel ände, tycker jag, i det politiska samtalet. Man pratar väldigt ofta om arbetsmarknadspolitiken som liksom utbildningsinsatser.
Just det.
Men det, utbildningsinsatserna skapar väldigt få jobb i sig, utan man kan flytta runt liksom folk som står i kö till arbete, de kan flyttas runt i den här kön.
Det är en annan kö.
Om man har varit långtidsarbetslös väldigt länge, då kan man göra insatser för att flytta fram den, skapa större sannolikhet att den personen får jobb. Men liksom kön i sig kan man inte korta ner så himla mycket genom utbildningsinsatser enbart. Och det tycker jag också var ganska, jag pratade med en ekonom på IF Metall nyligen som lyfte det här med att det var ett exempel mycket i debatten om lokförare. Att det var ett exempel på att det fanns mycket kompetensbrist här ute i landet. Men nu senast så rapporterades det om att hälften av de som går den utbildningen idag blir arbetslösa.
Va?
För att man har ju regeringen skär ner så himla mycket på utbyggnaden av järnvägen, man har höjt banavgifterna. Och det är ju en efterfråga, då är man tillbaka igen på efterfrågan.
Och de är ju inte obegåvade latmasker för att de blir arbetslösa, därför att det i grunden handlar om att det finns så här politiska beslut som gör att man, det åks mindre tåg, det körs mindre timmar spårtrafik i landet än som hade kunnat gjort. Alltså, ser ni liksom en möjlighet att det liksom, för jag tänker så här väldigt mycket att vi på Katalys, här behöver du som politisk tjänsteman för det socialdemokratiska arbetet inte kommentera, men vi tror, nej men för göra om du vill, men jag menar att jag tror liksom att det är lätt att tänka nu så här, att nu jobbar vi så att säga för att opinionsbilda och bygga liksom smarthet kring ekonomisk politik, att folk ska förstå hur det funkar, det gör vi, kommer vi alltid göra, det har vi gjort i många år, men liksom att det är mycket fokus på valet och hur, att, att det ska bli ett maktskifte från vårt sida, ett rödgrönt liksom, sådär, liksom en vinna valet helt enkelt från rödgröna. För första gången då majoritet kanske på 20 år, det vore ganska underbart. Men att egentligen är det ju då arbetet börjar med att få en sån regering eventuellt, om den skulle bli fallet, att den ska göra rätt saker. Mm. Och en väldigt mycket så, liksom, är ju också det här hur man, ja, men, hur man har beräkningen för hur låg kan arbetslösheten vara, hur stort reformutrymme har regeringen.
Mm.
Om man liksom är lite modig där, det här behöver man inte skriva på några plakat, det behöver inte vara några röda fanor. Det här kan Mikael Damberg, om han blir finansminister eller vem det nu blir, liksom ändra nästan i liksom hur man som styr hela statens liksom funktionssätt.
Mm.
På en enorm revolutionär, nästan en revolutionär kraft då. Det är som det här Magdalena Andersson sa när hon var här, liksom att indexera statsbidragen, det är revolutionärt liksom. Jag menar, om man indexerar det, först höjer upp det med 30 miljarder så att det liksom är, eller man höjer upp nivån.
Ja.
Och sen indexerar man det med inflationen resten, tills inlandsisen kommer.
Mm.
Det är en revolution mot hur det är idag.
Så länge man just höjer upp det först, för man inte gör det så kommer den bli lägre än vad det
är. Jag tror S-kongressens beslut, jag var ju ombud där, det var att man skulle höja med 1% av BNP.
Mm.
Och sen indexera. Det är 67 miljarder.
Mm.
Det hoppas jag gäller.
Ja, man borde ju börja i änden och se vilka behov finns och vilka vad behöver vi göra. Och sen så hur stor arbetskraft har vi? Hur många skulle potentiellt kunna arbeta? För att nu har vi inte riktigt den kunskapen, för att vi har bara utgått från att de flesta
inte kan. Utan nu säger hur många kan inte arbeta?
Ja, precis.
Hur många kommer aldrig någonsin kunna arbeta?
Ja, och då kan man inte bygga ut välfärden eller vad det nu är.
Då kan man inte köra några tåg. Vi kan inte bygga ut någon järnväg för att, så att de tågförare som finns kan köra tågen, för att jag kommer fram till att vi inte råd att arbeta.
Mm.
Alltså det är egentligen är vi där en Wigforss var 1931-32.
Mm.
Att vi har en stat som har kommit fram till med mycket möda och stort besvär att vi inte har råd att arbeta.
Mm. Och sen så skiljer vi på dem som inte arbetar.
Mm. På sätt och vis kan man säga att det är drömläge för en regering att tillträda. Alltså det är fruktansvärd tragedi, alltså arbetslöshet.
I 30 år nu.
Och det drabbar personer på ett fruktansvärt sätt och leder till liksom associerat med för tidig död och alla möjliga olika hemskheter. Men liksom för en regering som tillträder, som har en massa lediga resurser där man inte måste väga intressen mot varandra, utan man kan stimulera och göra väldigt mycket, därmed göra väldigt mycket mer också. Det är en ganska tacksam position för, det är mer tacksam position för en finansminister än att sitta i liksom det varmaste av högkonjunkturer när man helt plötsligt måste sitta och göra väldigt svåra avvägningar. De avvägningarna är inte riktigt lika tuffa när man har en 500 000 som går arbetslösa.
Det finns ju väldigt mycket så här liksom idéer om att de arbetslösa ska ta sig i kragen, och det finns väldigt moralism som föds i det här liksom maktlöshet. Om politiken inte har ett ansvar, inte kan göra någonting och inte gör någonting, ja, någons fel är väl att de är arbetslösa. Och då är det som, ja, men de här 500 000 arbetslösa vi har i Sverige just nu och har haft länge, de ska då ta sig i kragen. Men som du skriver då, det finns 150 000 lediga jobb. Och de fylls ju på och försvinner. Det tillsätts ju jobb hela tiden. Men liksom det är 150 000 lediga jobb och 500 000 arbetslösa.
Mm.
Så även om man då skulle lyckas med matchningen och utbildningen och se till att allting flyter perfekt liksom, så när alla arbetslösa har fått tagit varje jobb som var ledigt, som var möjligt för dem, då finns det fortfarande 350 000 personer kvar.
Mm.
Och om man då inte har den här synen att alla de är liksom värdelösa på arbetsmarknaden, vilket ju statliga myndigheter då dessvärre som bygger in sina beräkningar, då är det ju en fråga om trycket. Alltså, det vet man ju på en arbetsplats att liksom, ja, men så här, om det skulle börja brinna liksom så här, ja, men då vill man hälsa brandkåren där. Men om brandkåren inte kommer så vill man ju först, börjar man kasta hinkar med vatten. Och då kan ju inte med barn hjälpa till. Alltså då kan ju alla hjälpa till. Alltså alla, även liksom din halta mormor kan ju komma med en hink till. Därför att det spelar roll. Och lite grann så är det väl din sån här ekonomi att den som liksom i ett läge där du kan liksom välja mellan väldigt erfaren, väldigt högutbildad, det liksom står 10 sökande till varje jobb, då kan arbetsgivaren välja och vraka.
Mm.
Och i ett annat läge så är det liksom de arbetar. Men vi var ju i New York här och USA för något år sedan och på studieresa. Det är väl 2 år sedan nu, va?
Mm. Ja, 2 kanske.
Nej, men det är som så, och där var det ju verkligen högtrycksekonomi i USA. det var ju verkligen att liksom, men det, priserna liksom steg i New York. Det var ju, då lyfte man fram, då, det var ju efter pandemin och så. Alltså problemen med inflationen. Som ju, det finns ju som ett problem. Det kan lösas på olika sätt. Men det var ju också, lönerna ökade. Folk sökte jobb. Folk kunde byta jobb. Det var en maktposition. Alltså det här som händer i, liksom, för arbetande människor. När de har makten att välja mellan jobb. Och inte att arbetsgivare kan välja mellan arbetslösa. Det är någonting som händer. Det händer något oerhört fundamentalt i samhället. Det är jämlikhet, liksom.
Det skiftar ju maktbalansen på arbetsmarknaden helt och hållet. Om det är så att det är köparnas marknad som det är nu. Att arbetsgivarna som köper arbetskraft kan välja och vraka. Eller om det är säljarnas marknad. Att det är arbetstagarna eller arbetssäljarna som kan välja och vraka mellan vilka jobb ska de ta. Vilket ledigt jobb ska jag ta? Alltså, tänk om arbetslösa hade haft den situationen istället. Man borde säga någonting om det här med inflation i USA. För att det är mycket... Ja. Man blandade ihop ofta det här med inflationen under Joe Biden och att det berodde på hans Bidenomics och att det visar att man inte kan ha full sysselsättning. Men som du sa här i början, tror jag att redan 2019 så hade de en arbetslöshet på 3,5%. Alltså innan pandemin, innan inflationen, då var inflationen inte ens synlig.
Innan Joe Biden.
Innan Joe Biden, det var under Trumps år då. Så att redan, alltså man kan ju stanna där och bara säga, då fick man ju arbetslösheten till under 4%. Det fanns ingen inflation på kartan. Inflationen kom ju sen som en följd av pandemin och kanske att man stimulerade för mycket. Men inflationen sjönk också sen utan att arbetslösheten behövde stiga. Så att inflationen sjönk och arbetslösheten låg kvar runt 4%, någonting åt det hållet. Sen så har de ju andra problem med inflation i USA nu under Trump. Att han bara blåser på och liksom, det liksom fördubblar försvarsbudgeten och budgeten till ICE.
Och tullar.
Och att tullar som stramar åt och liksom skapar brist. Och liksom skattesänkningar för de rikaste. Så de har ju ett enormt tryck i ekonomin fortfarande i USA, även om det är på ett ganska stapplande sätt och väldigt slumpmässigt vem som får pengar vilket år och sådär med Trump. Men det visar ju att det är inte så att arbetslösheten i sig skapar inflation. Men däremot så finns det ju en risk, om man stimulerar ekonomin så finns det ju en risk att inflationen tar fart. Och det måste man ju ta höjd för, man måste ju vara beredd på det. Och ha en centraliserad lönebildning som vi har i Sverige och andra verktyg som behövs.
Ja, och många av de ekonomer jag pratade med, de erkände ju det att på marginalen så ledde det till en något högre inflation. Men de betraktade ju den inflationsökningen, de hade ökningar på inflation på drygt 9%.
Och, samma som i Sverige ungefär.
Ja, och av det så var kanske 2% högt räknat på grund av de här stimulanserna. Men samtidigt så såg man också den största inkomstutjämningen som USA någonsin upplevt. De har inte upplevt det sedan 40-talet.
Mm.
Så att det var ju en väldigt...
När det var krig och det var stimulanser av det skälet.
Ja, precis. Mm. Så att det var ju samtidigt... Så när jag pratade med dem så sa de att alltså, ja, men det här hade vi kunnat genomföra bättre. Mm. Det här hade kunnat vara riktat på ett bättre sätt. Vi hade kunnat... De här 2% var kanske inte nödvändiga, men...
Vad hade de fått några år till på sig för den här politiken, hade de kunnat skruva lite grann i det och kanske haft mer träffsäkerhet.
Alltså de hade ju ingen, hade de haft en ordentlig välfärdsstat hade de inte behövt de stimulanserna. Då hade de inte behövt snickra ihop
helikopter under pengar pandemin. Liksom så här, som de kastade ut olika omgångar liksom.
Men de sa det samtidigt också att, när de stod i valet mellan lite högre inflation och full sysselsättning eller hög inflation och hög arbetslöshet, då var det första bättre. Alltså de valde rätt väg. De var lite för modiga, men det får man ta ibland, var deras medskick.
Vi närmar oss slutet här. Jättetack för det här samtalet. Jag tycker verkligen att ni ska läsa den här boken. Den är, som någon sa, den är föredömligt kort och klar i sin liksom redogörelse. Den finns i bokhandeln, den finns på Verbals förlags hemsida och Katalys också. Den är, man läser den på ett par timmar liksom. Om man läser mycket långsamt och antecknar samtidigt. Nej, men det är pixieböcker för keynesianer helt enkelt det här som katalyser ut i katalyser. Men om du vill liksom, har du något medskick, någon sista grej liksom så här, vad borde man ta med sig av den här debatten in i framtiden, valrörelsen?
Arbetslösheten är ett val, skulle jag säga. Arbetslösheten är onödig. Vi behöver inte leva med en sån här svag arbetsmarknad. Det är mitt medskick.
Vad tycker du, Max?
Nej, men exakt. Man kan göra någonting åt det. Det är bara att satsa. Och så får vi ner det.
Och så får man ta de andra problemen längs vägen när vi lämnar 35 år. Alltså huvudleden som är massarbetslöshet i 35 år. om man svänger av liksom vänster ut och provar en annan väg, så kan det uppstå andra problem då.
Mm.
Så småningom kanske inflation, så småningom kanske man har sysselsatt alla som kan sysselsättas. Då löser vi de problemen. Nu har vi provat 35 år arbetslöshet.
Ja, och hög inflation. Vi har inte skyddats från inflation av att ha den här strama finanspolitiken heller, kan man ju säga.
Precis. Läs Jakobs underbara bok. Beställ den redan nu. Så återkommer vi strax med ett nytt avsnitt av Stadeprästarna. Som sagt, tack Jakob och lycka till nu i arbetet framåt här. Fortsätt lyssna. Finns fler poddar. Nu hittar de på YouTube och Spotify. Du har Suon och möter. Du avgår alla med mera. Allting gratis. Allting finns där för dig och ditt klassmedvetna lyssnande och tittande. Vill du stödja Katalys nu när vi går in mot valrörelse, så hittar du info om hur man blir månadsgivare på katalys.se, och där kan du också teckna dig för vårt nyhetsbrev. Glöm inte att ekonomi är politik, inget annat.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.